Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Viktor, vad tänker du på när jag säger livet?
Oj, så här. Säg det lite, säg det lite snabbt, bara riva av någonting. Vad flummigt.
Men det är svårt.
Ja, men livet är ju det är liksom livet är levande organismer någonstans. Det är väl det som pågår. Det är väl resan mot döden.
Ja, så skulle man kunna säga. Och sen efter döden vet vi inte vad som händer. Nej. Men så här, okej, okay, så det handlar, livet handlar om något form av liv, det vill säga att leva.
Mm.
Och då så skulle man, om man tittar på ett så här evolutionistiskt perspektiv, så kan man se att meningen med livet är överlevnad. Mm. Alltså någonstans att våran art ska gå vidare. Och det har gjort att vi har fötts med olika instinkter som ska säkra vår överlevnad. Att vi till exempel vi föds med affekter som ska... Vi har rädsla för att vi inte ska utsätta oss för faror och hot. Eller att vi i alla fall ska reagera när vi utsätts för hot och faror. Liksom för att vi inte ska bli dödade av mammutar, typ. Mm. Och vi ska känna skam för att vi inte ska bli exkluderade ur en grupp. Utan att vi behöver varandra för att överleva. I alla fall så var det så i begynnelsen.
Mm.
Så att om man kollar på evolution så kan man väl på något sätt säga att livet handlar om överlevnad. Och att vi har instinkter som gör att vi ska överleva. Men utöver det... För att om överlevnad var det enda som gjorde att som vi människor behövde för att leva, då skulle egentligen det räcka för att vi ska må bra och för att alla människor ska fortsätta leva. Men idag väljer ju faktiskt till och med vissa människor att inte fortsätta leva. För att de inte vill leva. Trots att vi bor i Sverige där vi egentligen inte behöver vara oroliga för vår överlevnad.
Mm.
Så. Och då kan man ju ställa sig frågan, vad handlar det då om? Utöver vår överlevnadsinstinkt, vad är det som gör att vi tycker att det här livet är härligt att leva? Vad är det som gör att vi tycker att det är meningsfullt eller värdefullt? Eller så här, vad är det? Liksom?
Är det inte det som är problemet? Att vi har förtryckt och sådär? Att vi har ju ingenting yttre som vi behöver vara oroliga för. Mm. Och det gör att vi... hamnar i en situation där vi liksom börjar kunna ifrågasätta, där vi börjar kunna fundera på var vi befinner oss och var vi ska. Och om vi då känner att men, det här känns ju meningslöst, då är ju...
Ja, för uppenbarligen då så vår överlevnadsinstinkt räcker ju inte då.
Nej, alltså om man tänker så här, om du och jag skaffar barn eller inte spelar ju väldigt lite roll i det stora hela, eller hur?
Tänker du evolution eller vad då?
Jag tänker på jorden. Alltså, om man tänker
ja, vi behöver
på,
inte vara
på livet.
Direkt.
Nej.
Nej.
Nej, precis.
Nej, men det blir som en gåta. Alltså för att så här, kollar man bara på evolution och biologi så är det inte så konstigt att vi är som vi är. Och vi kan se vår biologi, vi kan se hur våra hjärnor fungerar och koppla det till vår överlevnadsinstinkt. Men sen så finns det ju liksom den här gåtan som alla, tror jag, psykologer, terapeuter, coacher, inspiratörer, filosofer någonstans vill ta reda på. Att så här, vad handlar livet om när vi går bortom överlevnadsinstinkt? Att, alltså, ja.
Och det är det som blir, om man har tid att fundera på de här frågorna och man har mat på bordet och allt det här, då det är först då det blir intressant. Om man sitter i en situation där man har... det är ju liksom efter krig och så vidare, eller när det är mycket svält och så, då skaffar ju folk mer barn.
Mm.
För det är ju ett fokus. Det blir ju väldigt enkelt att hålla ett enda fokus. Vi funderar på det. Vi skaffar barn.
Ja.
Dels för att barnen riskerar att dö, så att det är alltid kanske någon som överlever.
Ja.
Men också, vi skaffar barn. Och då är det ett tydligt fokus. Du kan inte fundera på jättemycket andra saker om du har 8 barn. Utan det är nog att fundera på att ta hand om dina 8 barn.
Men finns inte det fenomenet även i västvärlden och i de rika länderna, att vi skaffar barn eller köper hus eller Volvo när vi behöver hitta någon mening?
Absolut.
Fullhet i saker.
Men desto mer utbildad du är, och kanske desto färre barn skaffar du ju generellt.
Ja, men vi mår i alla fall inte bättre i den här
Nej.
Världen.
Nej.
Och då är frågan, vad är det vi behöver i livet? Vad handlar det
vi
om?
Vad behöver vi? Har vi det. Vi behöver ha en funktion. Vi behöver känna oss behövda, tror jag. Det är det vi behöver.
Men jag känner mig ganska behövd, fast jag mår inte så bra ändå.
Nej, ganska. Det är ju så här, om du dog,
ja.
Skulle folk skulle bli ledsna och allt det här. Men skulle du göra någon stor skillnad i världen?
Ja, men jag vill ju tro att jag skapar mening för de människorna som både de som står mig nära, men också de som jag möter på min väg. Alltså det kan ju vara i det lilla att man inspirerar till någon. Att man får någon att skratta kan ju i sig ha ett värde. Och att, alltså, jag hör vad du säger, men jag tror inte att det är så enkelt att bara säga att meningen med livet är att vara behövd.
Jag tror att fylla en funktion, att... Och därför tror jag att det blev det här folkhemmet och hela den här... Jag tror att det finns lite problematik i att bra med att vi ska klara oss själva. Alla ska klara sig själva. Vi gick bort från att ha det här fundamentet. Liksom, vi behöver inte ha familj. Alla ska kunna klara att ta hand om sig själva. Det finns något väldigt fint i att se farmor och farfar. Och det spelar ingen roll att farmor inte har körkort. För farfar var den som körde bilen. Det spelar ingen roll att farmor var den som lagade mat, för farfar byggde huset. Att kanske han kanske tjänade mer än vad hon gjorde, men de har alltid varit ett. Och farfar har känt sig behövd. Ja, han var tvungen att dra in de här pengarna. Alltså, han jobbade så hårt och hon var ju viktig, för att hon tog ju hand om hemmet. Liksom. Och det var ett jättefint, och det var viktigt. Liksom.
Men behöver det nödvändigtvis vara att de upplever att de har ett syfte och att de är behövda? Det kan ju också handla om, alltså, att relationer är viktigt för oss. Det tror jag att de flesta håller med om. Men vad är värdet i relationer? Det kan ju lika mycket vara samvaro.
Fast hur viktigt är det egentligen?
Nej, men jag kan ju få ut jättemycket av att bara vara nära vissa människor utan att egentligen tänka att jag medvetet att jag ger någonting. Vissa människor gör bara att jag känner en känsla av välmående och meningsfullhet och värde. Bara i att vara där med den personen.
Alltid?
Nej, men alltid. Nej, men jag menar bara att jag tror inte att svaret är så enkelt på utifrån så här, vad är meningen med livet om vi går bortom överlevnadsinstinkt. Så tror inte jag att det finns ett svar, att så här, det är att vi är behövda. Det kan ju vara en av dem.
Och vi snackar om relation, du snackar mycket om relation. Och jag tror att vi i vår värld slussar oss mer och mer ut ifrån mänskliga relationer. Att det blir så.
Ja, det kan jag hålla med om. Absolut. Och det, alltså, jag håller verkligen, verkligen med om att det är någonting så otroligt primitivt och viktigt och meningsfullt i relationer. Men sen vad det är i relationer, det tror jag inte att någon i världen kan säga att så här är det. Om en person hade kunnat säga så här, det här är meningen med livet, det här är det som gör att alla människor känner att livet är meningsfullt, då skulle vi kunna bota psykisk ohälsa. Och det kan vi ju inte idag på det enkla sättet.
Nej, men alltså, fråga, åk ner till Afrika, liksom någon plats där de har dåligt med mat, och så kan du fråga hur många som har ADHD där, eller liksom GAD, eller hur många som tar livet av sig eller känner efter.
Nej, men det kanske handlar om att vi har olika steg på trappan av att vi måste säkra vår överlevnad först. Alltså de här basala behoven av att vi behöver ha mat på bordet. Till exempel, vi behöver ha tak över huvudet och allt det där. Men när vi kommer över det, alltså om man kollar på behovstrappan, vad heter det? Är det Maslow?
Maslow.
Ja. Det är en teori om vad som är viktigt för oss i livet. Och i Afrika så är kanske överlevnadsinstinkten, den står över det andra, eller man ska säga. Det är det som kommer först. Men när vi har säkrat den, vad behöver vi då?
Och precis, och vem har sagt att det är så bra att säkra det? Alltså, på ett sätt...
Nej, bra, men annars dör vi ju.
Ja, jo. Fast om du överlever, alltså så länge du har säkrat dina grundläggande behov.
Ja.
Vi vill ju utvecklas. Vi vill ju självförverkliga oss. Och det är det högsta nivån på Maslows...
Ja, och vad är det? Vad är självförverkligande?
Mm, vad är det för dig?
Nej, jag vet inte.
Nej. Men då gäller det att hitta det. Och det är det som många går bet på. När man är mätt i magen, man har någonstans att bo och allt är lugnt liksom.
Mm.
Vad händer då? Och nu då?
Exakt. Och det är det här som jag tycker är så spännande. Och det är det här som... Alltså som jag... Hela helgen har jag suttit och försökt skriva på någon form av manus till ett intro som jag ska göra för videobloggen som jag kör med Everyday. Och så här, presentera vad den här vloggen handlar om. Och den handlar om att jag ska testa metoder för välmående. Och vad är, då behöver man så här, ett, definiera vad välmående är för människor. Och sen, okej, när du vet vad välmående är för dig, för det behöver inte vara samma definition som min definition. Hur når vi det då? Hur når vi välmående? Och är välmående i sig ändamålsenligt? Det kanske inte alla som strävar efter med välmående. Jag ifrågasätter till och med det. Så jag sitter bara med ett stort frågetecken i huvudet. Jag vet inte egentligen vad det är jag behöver i det här livet för att tycka... Alltså så här, en grupp människor tycker att livet är värt att leva och tycker att det här livet... Så här, jag vill leva och jag njuter av att leva. Och så finns det en annan klick som inte tycker att det här livet är härligt. Inte tycker att det här livet är meningsfullt. Och vissa tycker att det är så pass meningslöst att de till och med väljer att avsluta det. Och det är där jag tycker det är spännande. De som tycker att det här livet är härligt, meningsfullt, värdefullt, vad man nu kallar det. Varför, vad är det de har? Fast, eller upplever.
Fast jag tycker du förenklar saker. Eller,
nej, tvärtom.
Okay.
Så är det så jävla komplicerat.
Nej, men jag tycker på ett sätt att du förenklar och du gör det svårare än vad det är. För att du säger ju att vem är de som heter... Ja, men alla är väl allt, eller?
Ja, fast vissa... Berätta, vad
ja,
menar
det,
du?
Ja, det är
vad
klart att det finns vissa som glider runt och som någon form av upplyst munk på gatorna och gator och torg. Men jag tror att det är väldigt förenklat att säga... Alltså så här, livet består ju av... Jag skulle säga så här, vi bygger livet med små, små glimtar av som är minnesvärda.
Ja.
Resten är mest... Det liksom, det flyter på. Så det är små fragment som vi kommer minnas... Och liksom tänka tillbaka på. Om man tänker, ibland så kan det vara på ett år. Jaha, 2013. Ja. Vad får man upp? Man får upp liksom korta fragment. Men jag tror att så här, du snöar in, för du säger ofta, okej, nu mår jag jättebra, nu mår jag jättedåligt. Men låt det vara så då.
Nej,
det är livet. Alltså, det är så.
Nej, men alltså, vi kan ta bara en dag. Vi kan se om vi skulle mata ner livet till istället för att göra det till 80 år eller 70 år eller hur länge man nu lever. Om vi tar det till en dag, om vi tänker din dag idag och du tänker på vad du har fyllt den med eller vad du har upplevt. Om du skulle kategorisera så här, spontant hur din dag har varit. Och jag är helt med dig där om att så här, det är ju inte att en person går igenom ett helt liv och känner åh, jag mår bra hela tiden och det är bara fantastiskt. Det är inte det jag menar. Utan det är ju de här sekvenserna av när vi är i vissa situationer och kontexter och så här, åh, här är jag fylld av någonting som känns meningsfullt. Och då undrar jag, vad är det i de delarna? Om du tänker på din dag, hur den har varit när du vaknar upp, om det är personer du har träffat. Har du haft stunder idag som har känts meningsfulla för dig? Eller känts härliga? Eller...
Ja, och nu kommer en utläggning här som jag har formulerat i min hjärna.
Ja.
Jag tror, inom business pratar man om fat cat.
Uh-huh.
En fat cat är när ett företag når en viss typ av lönsamhet och lutar sig tillbaka och inte vill utvecklas längre. Utan blir nöjd med de vinster man gör. Och typ vad skivbolagen var innan liksom det kom. De var rätt nöjda. De var liksom inte heller beredda på vad som skulle hända med allting när det kom digital musik. Aha. De satt i en bra sits. De blev lata. De blev feta katter som bara tog det lugnt.
Alltså det ses inte som ett positivt tillstånd?
Nej, tvärtom.
Nej, okej, okej.
Men det är lätt att bli lurad och tro att det är ett positivt tillstånd. Jag tror att vårt samhälle, Sverige, är en fet cat. Alltså en stor fat cat är Sverige. Och det är det som är vårt problem. Vi har det för bra. Vi har det för mysigt. Allt är taken care of.
Fast vi mår ju piss.
Ja, men jag säger ju. Låt mig utveckla.
Förlåt.
Vi ligger i soffan. Det är varmt och skönt. Staten serverar en skål grädde till oss. Det är bara att slicka i sig. Vi behöver inte ens... Det finns till och med så att vi kan ringa så att folk kommer och bär oss till gräddskålen. Och sen bär tillbaka oss. Och vi blir omhändertagna på alla sätt och vis. Det tror jag är ett problem. Det skapar ett problem. Att vi inte blir behövda. Att vi inte utvecklas. För att vi har det bra. Det är lugnt. Vi klarar oss. Och jag har varit likadan. Är likadan på många sätt. Man kan gömma sig olika saker. I Sverige, vi gömmer oss väldigt mycket i offerkofter. Som jag har gjort också. Alltså, när man har varit borta ett tag så ser man ju det här så tydligt att Sverige, det är helt sjukt hur det tävlas i att vara största offret. Alltså, jag blir ju helt paff av att se i media.
Vad tror du det handlar om då?
Men för att vi har inga problem egentligen, så vi skapar problem. För att
och varför
överleva.
Skapar vi problem?
Ja, men det som vi alltid snackar om, att vi, för att överleva och vara alerta för om det kommer en fara. Vi har ingen fara. Vi har en stor, fet skam för att vi duckade och fegade ur och inte var med i två världskrig. Det som gör att vi också har kunnat behålla våran, liksom, att vi har haft en bra ekonomi under tiden. För krig är dyrt. Det enda vi gjorde, och så har vi någon skam för att vi typ släppte igenom division Engelbrekt upp till våra bröder i Norge. Och lät nazisterna komma dit. Men vi har liksom hållit oss utanför. Duckat två krig. Duckat längst i världen av alla länder. Och det gör att vi inte har någon... Vi har bara självförakt kvar. Bara, och så
du tror att det är mer socialt arv? Alltså, eller kulturellt arv snarare än att vår biologi...
Så just vi ligger då i feta katter och liksom vet inte vad vi ska göra mer. Och vi vill så gärna kunna ha någonting att kämpa för. Eller vara viktig för någon. Eller vara så här... Men vi har också hamnat i ett ställe där alla ska kunna ta hand om sig själva. Alla ska klara sig på sin lön. Om inte man klarar sig på sin egen lön så kan alltid staten, samhället kan alltid ta hand om. Du behöver aldrig vara orolig. Det finns alltid en skål med grädde till dig. Och det blir ett problem. Det blir ett problem för mig också. När jag har ett liv som fungerar. Förstår du? Man brukar säga så, jag måste betala hyran. Det är bullshit. Varför säger alla i Sverige man måste betala hyran? Det är sånt jävla bullshit.
Varför måste vi inte det då?
Men vadå måste det? I Sverige, vi behöver inte vara rädda i Sverige för någonting. Vi har det så tryggt så vi behöver inte ens fundera på att betala hyran. För om vi inte kan betala hyran så finns det någon som tar hand om oss.
Nej, och då, om det är
vi har det allt för bra. Jag har haft det allt för bra i många, många år. För jag har haft mina... Det är klart att jag inte... Min dröm är inte att vara röstskådespelare. Det har blivit så. Jag halkade in på det. Jag var feg, jag hade offerkofta. Jag mötte motstånd. Jag blev motarbetad. Rollbesättarna ville inte ta in mig på provfilmning. Jag blev rädd, bekväm. Sökte mig till röstjobb. Gjorde det. Klara mig. Kunde betala hyran.
Och är det fel eller dumt?
Ja, för jag vågade inte utmana mig själv. Jag blev en fat cat som gjorde mina röster. Allt lunkade på.
Men är det inte ganska rimligt?
Så som du var i Peru och insåg att massa saker.
Ja.
Jag var i London och jag har sett det länge, men där så fick jag mycket, jag fick perspektiv på en del saker alltså.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
När jag var i London så jag insåg att jag har varit väldigt lat. Jag har varit en lat, fet katt som har legat och slickat med grädde. Som har droppat ner för taget. Som har kommit väldigt lätt liksom. Det har inte varit svårt för mig att skaffa den här grädden. Utan jag har levt utanför, alltså i min lilla komfortbubbla liksom. Har jag levt och haft det jäkligt, du vet, bra. Inte sensationellt, inte utmanande eller utvecklande, utan mysigt. Jag har betalt min hyra, det har varit lugnt. Men där så insåg att jag det här, jag fick det upp i ansiktet hur lat jag har varit. Och jag är inte en lat person egentligen, fast det är feghet, lite offer, allting är en blandning och det är tryggt och lugnt och jag vet vad jag har men inte vad jag får. Och man kan inte lita på kvinnor för man kan bli sviken. Man kan inte lita på någon. Alltså, shit. Så vad gjorde jag? Ja, okej. Okay. Jag skrev ett mejl till de här rollsättarna som jag inte hört av mig till på evigheter. Fick svar från alla, utom en då. Den här svåraste personen, den som ingen får svar. Som jag trodde såklart hade en kampanj mot mig. Hon hatar mig. Ja, okej. Okay. Sen så för 2 veckor sedan så ringer det på telefonen. Då är det hon. Jag bara, hej. Ja, vill du komma? Det är en liten roll i en film här. Men den är en väldigt intressant roll. Liksom. Det är bara en dags inspelning. Men skulle du vilja, ska jag lägga det som förslag till regissören? Ja. Och sen så går tiden lite och så hör hon av sig. Jo, han har sett din showreel och tycker att det är jätteintressant. Kan du komma in på provfilmen? Ja, såklart. Eller så här, antingen gör du en self-tape, en egen profilming, eller så kommer du in. Jag kommer in, för jag vill träffa henne. Det är jättestort för mig. Jag har ju trott att som jag tror att man ofta kan ha också med människor, att man tror att det är den och den tycker inte om mig. Men och så typ så ursäktar hon sig för att det är så liten roll typ bara, ja men ja, jag vet att du brukar, men det här är en kul film. Och varpå jag fick rollen, så att jag spelade in i fredags liksom och filmade.
Kul.
Och det bara för att jag
Men vad har den här förändringen gjort med dig då? Upplever du att ditt liv är mer värdefullt och meningsfullt nu än vad det var innan London?
Ja.
Varför?
För att jag har börjat inse vikten av att kämpa, att anstränga mig. Och lyckan är, alltså jag kommer nu ifrån, för nu helt plötsligt så har det ner. Nu ska jag ha fått provfilma för massa grejer. Det är liksom bara som att, och nu i morgon har provfilmen för en långfilm. Så nu har jag varit och repat i 4 timmar med den här texten. Den här
och då scenen. Låter det som, för mig så låter det som att det har hänt någonting med ditt självförtroende?
Ja, det kan man säga. Jag tror att det handlar i grunden om att jag självrespekt, ska vi säga så?
Ja.
Självrespekt och bara lite uppvaknande och bara så här, också perspektivet bara, men jag har ju varit den där feta katten och jag ser dem överallt omkring mig. Jag ser hela samhället som en fet, tjock, gräddslickande katt. Och jag tror att många människor skulle må bra av att bara så här, hej. Vi hoppar upp en stund liksom. För att vi oroar oss som att vi har 1 miljon problem. Eller som att liksom vi dör om vi inte kan betala hyran. Och vi har ingenting att oroa oss för. Vi har inte det, men då det gäller att vi hittar andra utmaningar och utmana oss.
Ja, men det är ändå så här, att gå steget vidare i det där, att så här, det där är ett beteende, att du nu gick emot din lathet och gjorde någonting och fick bekräftelse för det, och att den bekräftelsen i sig, de resultaten, det hände någonting i dig. Och om det nu är att du känner att du, ja, men att du känner dig bekräftad, att du känner dig sedd, att du känner att wow, jag gjorde någonting som jag inte trodde jag skulle göra, vilket höjde din självförtroende, då är det det, alltså så här, som för mig återigen, vad behöver vi människor för att känna att det här livet är meningsfullt? Ja, men i det här fallet då, för dig, så handlade det om någon form av känsla som väcktes i dig. Att du förändrade din självbild på något sätt, att du fick någon form av ny insikt. Eller, och det är där jag menar att det är så komplext, att vissa kan uppleva att någon ny insikt ger en mening. Att få en förståelse för sig. Men gud, nu fattar jag vad det är jag har gjort hela mitt liv. Eller nu fattar jag att jag har blivit präglad av mina föräldrar eller min uppväxt. Och i vissa fall så handlar det om att någon bara, men gud, vet du, sist när jag fick ångest, då visste jag exakt vad jag skulle göra. Och det var så himla skönt, för jag kände att jag hade kontroll. Och någon form av hanterbarhet. Eller så är någon annan säger att, nu vet jag, nu mår jag så himla bra för att jag har en riktning, jag har ett syfte, jag har ett mål. Jag ska göra det här och det känns så jävla viktigt för mig. Och jag är så fokuserad och så sjukt motiverad i det. Och att det i sig blir meningsfullt. Så det är där jag menar i att, så här, det, att om vi lyfter det ännu steget högre. Så här, vad är det vi behöver för att tycka att det här livet är meningsfullt? Och man kanske inte ens ska använda ordet meningsfullt. Jag vet inte ens vad jag ska använda för ord.
Eller vad kan jag ge för att ge livet en mening? Tänk om det är så. Jag var i kyrkan idag också och kände så här. Det finns något fint i. Många av oss föraktar ju religion. Eller det är något fult med religion. Liksom, och så här. Jag tycker tvärtom. Det är superfint. Och det då pratade jag med en kompis jag repade med. Liksom, att hon hade förlorat en nära anhörig. Och då så hade en präst, det fanns en jourhavande präst. Den här prästen hade kommit hem till henne mitt i natten. Vad när hon fint. Behövde som mest. Och sen så, det är klart att den här prästen får ju lön och så vidare. Och vi betalar skatt för det här. Alla som är födda innan 1990 i alla fall. För då är man med i kyrkan automatiskt, annars så är man inte, då måste man gå med. Men då tänkte jag bara, oavsett om man får lön eller inte. Alltså, för det fanns något fint i det här att vara rättfärdig eller att vilja göra gott. Nu är det så här, hur ska jag kunna göra det gott för mig? Vad behöver jag? Och så fort du har så här, vad kan varje behov du har som människa, eller varje sak du vill ha, är ju också varje rättighet. Vi är så noga med rättigheter i det här landet. Vet du, jag har så mycket rätt, men jag ska ha rätt att göra det. Varje rättighet är någon annans skyldighet också. Det blir det. Om du ska ha rätt för någonting, så är det någon som då är skyldig att tillgodose ditt behov, vad det nu må vara.
Men jag tänker också att det inte alltid är så himla svart eller vitt, för att det där med att ge och få, det finns också någonting väldigt fint i att ta emot, tycker jag, som jag tycker att vi glömmer bort. Att jag upplever att det finns en skam i att ta emot och att bara säga tack, att vi känner någon form av skuld i att vi måste ge tillbaka och vi ska vara tacksamhetsskuld på något sätt. Att, nej men gud, inte kan väl jag ta emot det här. Och man kan också se det om man kopplar det till olika psykologiska termer, prata om medberoende. Människor som bara ger och ger och ger och aldrig ser till sitt eget. Så att jag tycker inte att det bara är så svart eller vitt, utan att så här, det finns någonting här i våra relationer. Att relationer är viktigt för oss. Att vi kanske behöver känna oss viktiga. Att vi behöver få ge, få vara behövda, bli sedda, bli bekräftade. Men också att få tillbaka. Och jag älskar de här typen av reflektioner och diskussioner, för att det finns inget rätt eller fel. För vi vet inte. Vi kan bara spekulera. Så.
Jag ska be om en tjänst. Det är väldigt sällan jag ber om tjänster. Av just det här sakerna du pratar om. Att nej, man vill inte hamna i skuld hit och dit. Men om man tänker att den här tesen att givers gain, eller att ge eller hjälpa till, att man får någonting tillbaka av det, får någon lyckokänsla. Så vill ni som har orkat lyssna kvar nu efter min rant, vill ni göra mig en tjänst och hjälpa mig, så får ni gärna gå in och lyssna på min första bok som släpps imorgon.
Ja.
På Storytel. Och det är en sak som lätt att man kan skoja bort. Där, men jag vill hoppas att folk ska lyssna på den här. Och,
varför vill du att folk ska lyssna?
Jag fortsätter här. Så vill ni göra mig en tjänst, så gå in på Storytel. Har ni inte Storytel så kan man signa upp på 14 dagar gratis. Om ni vill göra den tjänsten. Det kommer ta några minuter. Och gillar ni, så skriv gärna det i kommentaren. Kan, ja, jag vet inte. Om man skriver lite så här, jag vet inte, någon sån här kodord i kommentarerna typ, så man vet att det är en poddlyssnare. Det vore lite kul.
Då måste du säga vad de ska skriva.
Ja, skriv så här.
Sjukt.
Skriv sjukt någonstans i kommentaren. Ifall, så se om det här kan vara en interaktiv grej. Någonting i kommentaren, för jag kommer ju sitta och läsa de här såklart. Och det är jätteviktigt, nämligen första dagen att du vet, och även den här första veckan att det liksom.
Och vad ger det dig då om folk lyssnar på din bok?
Det ger mig att jag har gett mig själv chansen. Att jag har ansträngt mig. Att jag inte bara säger ja, men det blir nog bra, stackars mig. Utan det, så, sen så kanske folk inte tycker om det, eller så må vara hänt. Men jag har lagt så mycket tid och energi så att det skulle vara ett hån och respektlöst mot mig själv att bara liksom låta det här bero lite grann.
Mm.
Att låta det vara så, ja, äsch då. Mm. Det skulle vara att spotta mig själv i ansiktet, speciellt spotta upp i luften så det landar.
Och om du tänker vad du ger då, om vi pratar om att ge och få, att det är någonstans det du får.
Ja, det får jag.
Vad är det du ger då, utan att få något tillbaka?
Så här, jag skulle inte skrivit den här boken om jag inte tror att den ger väldigt mycket.
Mm.
Och jag har ombearbetat den i 15 år. Jag har gjort, vet, så att det finns många versioner av den här boken. Och nu så har det blivit ett, jag vet inte exakt vad det är. Jag vet att det inte riktigt, alltså det är lite för lite äldre barn har jag insett. Den är 35 minuter lång och kanske runt 7-årsåldern tänker jag. Alltså du vet, 68 någonstans där.
Men våra lyssnare är ju över 18.
Ja, men nästan.
Nej, förlåt, det kanske inte alls är. Men
nej, det vet jag inte.
Över 8 i alla fall.
Ja, det, ja.
Ja.
I alla fall.
Tror jag. Ja.
Men jag tror att om man har barn eller om man har varit ett barn, så, det har ju alla, så tror jag att det finns väldigt mycket att hämta. Så som, jag tror att den är lika bra för föräldrar eller människor.
Mm.
Vuxna människor som har... Och den är inte helt, det är inte så här, nu ska vi äta vaniljglass och med jordgubbar och allting är glatt. Utan den är tuff i början alltså.
Men här ligger det någonting, återigen det här med vad som skapar mening i livet.
Mm.
När folk har lyssnat på din bok,
mm.
vad vill du, vad är det som, om vi nu pratar om att det skapar välmående eller meningsfullhet eller så här, vad vill du, vad tror du kan ge värde till människors liv efter att ha lyssnat på din bok?
Jag tror att man, i rätt läge om man lyssnar på den, så tror jag att man kan få ett uppvaknande och känna så här, okej, det här är det rottjul som jag har sprungit i. Det finns kanske andra vägar, det kanske finns andra perspektiv, man kan göra andra saker. Vad är viktigt i livet?
Så någon form av tankeställare?
Ja,
någon kanske ny förståelse för sig själv eller sin omvärld?
Mm.
Ja, och att det i sig kan skapa mening för en?
Ja, och en fin känsla i kroppen.
Ja.
Det tror jag.
Mm. Så då finns det ganska mycket här i livet som kan som är meningsfullt för oss. Som vill vara i.
Vad menar du?
Nej, men jag menar att det som din bok kan skapa, det finns 1000 olika reaktioner eller olika resultat av att lyssna på din bok.
Mm.
Och det finns 1000 olika, alltså, positiva reaktioner eller resultat, eller man ska säga. Det finns inget rätt eller fel, utan alla tar till sig av det som, ja, utifrån den personens förutsättningar.
På samma sätt som alla kommer lyssna olika på när de hör den här podden.
Exakt.
Och om de hör den om 2 år så kommer det kanske ta in något annat.
Exakt.
Eller om man ser en film så kan man, det beror på. När eleven är redo att uppenbara sig i läraren.
Mm.
Det är oftast
det, ja, exakt. Och det är det här jag menar i att det är så att bara det jag önskar att ni som lyssnar nu får mer av det här avsnittet är att få en medvetenhet kring och att börja reflektera kring och ställa er frågan, vad behöver jag i mitt liv för att livet ska handla inte bara om överlevnad. Alltså om vi tar bort överlevnad, vad för att mitt liv ska kännas levande eller meningsfullt eller värdefullt, vad det än nu är du definierar som värdefullt, bara så här, börja observera och bli medveten om situationer där du känner det. Att så här, åh, det här tyckte jag om.
Mm.
Handlar det om att du får nya insikter? Handlar det om relationer? Att du möter människor som väcker en känsla i dig?
Mm.
Handlar det om att du gör någonting som ger någonting? Alltså så här, för det är så jävla brett och komplext och stort.
Och tänk om det är så här, bara keep on walking. Det kan vara ett tips.
Mm.
Alltså, fortsätt gå. Mm. Och största lyckan är ofta när det händer, alltså tycker jag. Och det är lätt att vi bara säger, det är så stressigt. Men då är det, kanske vi lite...
Eller, och nu, inte för att ifrågasätta det där, utan bara för att ge ett ännu bredare. Att, eller handlar det om att stanna upp? Ibland också. Att vi faktiskt bara går på utan att stanna upp. Om man pratar om Eckhart Tolle och Power of Now. Att vi lever väldigt mycket i framtid. Och att så här, det här ska jag göra, det här ska jag göra. Mm. Att vi glömmer bort att stanna upp och titta oss omkring. Och bara vänta, vad händer just nu? Vart är jag precis just nu? Mm. Och medvetenhet för mig handlar väldigt mycket om att bara puff, stanna till och observera. Eller så här,
det eviga snacket som vi har här. För jag tror att om man är deprimerad och jag tror att vissa som lyssnar på vår podd har en depression liksom, eller är deprimerad. Då tror jag ofta det handlar om att du vet, när man väl tar första steget, ta ett steg istället för att, problemet är ofta inte att man tänker för lite utan för mycket när man är deprimerad. Det är liksom bara det får liksom
det kan också vara innehållet i tankarna. Alltså hur man tänker på sina tankar.
Exakt, alltså gör så. Det här fortsätt gå. Mm. Det här, som att gå till gymmet, det är inte jättekul i tanken. Och man har ju ofta 100 ursäkter.
Mm.
Men efteråt så är det ganska gött liksom.
Mm. Eller bara smärtsamt.
Ja.
We don't know.
Ja, alltså, kan jag också, så är det är en risk med att leva.
Ja. Nej, men i alla fall, alltså det man kan göra om man är så här, men jag vet inte vad jag mår bra av eller vad jag... Att gå tillbaka till platser, om du funderar på så här spontant, vad har gett härliga minnen du har?
Mm.
Och bara så här, analysera dem och gå in och se, vad är det jag fick där? Vad var det som gjorde den situationen till liksom meningsfull eller härlig? För jag tror att vi gör så mycket som vi inte är medvetna om varför vi gör eller vad det faktiskt ger. Men att sanningen finns liksom där. Om vi bara stannar upp och verkligen observerar det och går in i det och blir medvetna om det, så tror jag att vi kan hitta så himla mycket svar bara precis på den platsen där vi står.
Mm.
Det är bara att vi så ofta springer vidare utan att reflektera över så här, vad handlar det här verkligen om för mig?
Det är väldigt, väldigt kul att göra podd nu. Det var länge sedan.
Ja.
Nu är det, för ibland så har det känts så här, okej, vad ska vi prata om? Nu var det så här, nu vill jag bara prata.
Och jag älskar sånt här, när vi inte, alltså mer sånt här. Mm. Och jag fick inspiration, för jag lyssnade jättemycket på Navid och Björns podd. Och de pratar om existentiella frågor där de testtänker och provpratar, säger de. Där det inte finns något rätt eller fel. De bara, du vet, de bara testar olika tankar och reflekterar kring. Och jag älskar den typen av upplägg. Och jag tror att vi har behov av det mer än att bara säga så här är det. Det finns redan så mycket forskning och det finns fakta och folk säger så här är det, så här är det.
Mm.
Men det här som vi inte vet då? Så här, vad är välmående? Vad är livet? Vad handlar det om? Jag älskar den typen av reflektioner.
Mm.
Så jättegärna mer sånt om du vill.
Gärna, men det gör vi ofta. Det är ofta det vi landar in i. Men det är grymt.
Men ännu mer frågor utan svar.
Välmående var det, skulle det här heta det här avsnittet, så skrev du på sms.
Vi kanske ska döpa om det nu.
Nej, det spelar ingen roll. Jag är öppen i formen. Men du, på tal om välmående, säg några välvalda nu. Hur läget? Hur har vi Peru? Känslan, sitter den kvar? Solbrännan är kvar lite grann.
Ja, lite grann. Jo, men jag skulle säga, alltså rent bokstavligt talat, så sitter känslorna, okej, inte kvar, men känslorna finns där. Och det här är ganska... men jag öppnade upp massa dörrar till massa känslor där borta. Och så på ett sätt så skulle någon sitta som en fluga på väggen och se Jessica efter Peru, så skulle nog många säga, men gud, har du typ blivit värre sen du kom hem? Du har jättemycket ångest och du gråter massor och är liksom så. Och så är det. Rent konkret så har jag haft betydligt mer ångest, alltså fysisk ångest, kroppslig ångest, än vad jag hade innan. Och jag har gråtit sjukt mycket mer än vad jag kanske gjort i hela mitt liv.
Mm.
Men för mig är det här någonting positivt. Och Det är därför jag tycker att det är så svårt att prata om så här, ja men livet handlar om välmående. För att jag har inte mått bra hela tiden sedan jag kom hem. Men jag ser ett värde i det.
Mm,
jag ser en mening i det och jag älskar att jag har nära kontakt med mina känslor. Och bara tårar i sig är fysiskt läkande, var det en terapeut som sa till mig häromdagen. Utan att jag vet detaljerna i det. Men det, och jag, för mig så känns det. Att jag behöver verkligen gråta och jag behöver vara väldigt mycket i sorg. Sorg som jag inte har bearbetat under mitt liv. Jag behöver vara i känslor av hopplöshet, för det är känslor som jag har tryckt bort.
Mm.
Så att, och nu tillåter jag mig att acceptans har blivit väldigt, väldigt närvarande i mitt liv just nu sedan jag kom hem. Jag försöker att vara närvarande och vara i de känslorna som kommer utan att fly från dem. Och ha tillit till att så här, de här är inte läskiga, de är inte farliga, de kan inte göra mig skada. Tvärtom, ju mer jag försöker trycka bort dem, ju mer kommer de göra sig påminn. Lite som att vara i gud, vad heter det? I ett träsk, alltså vad heter det?
När man kvicksand.
Kvicksand, exakt. Att ju mer du stretar emot, ju mer sjunker du. Och jag tycker att det är en ganska bra metafor för att beskriva hur vi generellt, vi människor, har en instinkt av att fly från det som är jobbigt. Och det är rimligt att vi gör det, men paradoxen är det dubbla blir att det blir värre många gånger, tror jag. Så är det för mig i alla fall.
Vi har ju, det är ganska roligt, vi har ju en föreställning i, jag kör ett företag med min kompis, som du vet. Vi säljer barnföreställningar till köpcentrum och mässor. Och nu har vi kört på Halloween med två skådespelare. Och då är det liksom att det ängsliga Egon, som är en gast som inte kommer, du vet.
Ängsliga Egon?
Ja, ängsliga Egon. Han har fastnat för att det var en spökjägare som fångade honom och så här. In i en bok. Och på slutet så är det liksom så här, då flyr de från den här, från ett monster.
Mm.
Och de bara spring. Och så bara, ängsliga Egon vaknar och han bara, nej men, vi kan liksom inte fly hela vårt liv liksom.
Nej.
Okej, nu tillsammans så gör vi alla, så skrämmer bort det monstret och så gör de det, så blir alla lyckliga hela.
Fint. Och det tror jag är att så här, möta det som vi generellt flyr ifrån och det vi är rädda för. För när vi gör det så brukar vi inse att det, tror jag, att det inte är så himla farligt. Och att det faktiskt läker snabbare om jag är i det. För mig är det så i alla fall. Och så att på ett sätt så, jag mår inte helt bra, men jag tycker att mitt liv är meningsfullt.
Ja.
Då.
Och vi utvecklas genom ups and down. Muskler måste brytas ner för att bli större.
Verkligen. Och nu håller jag på att öva upp mina känslomuskler.
Uh-huh.
Och låta alla känslor få finnas, faktiskt. Sorg är liksom, det är jätte... Sorg är väldigt vackert, för att sorg innebär ju att man på något sätt har förlorat någonting som har betytt mycket för en. Och då betyder det att jag har känt stark kärlek för någonting eller för någon. Och att jag har upplevt kärlek i sig är ju jättevackert och jättehärligt. Hade jag inte känt sorg, då hade jag heller inte upplevt stark kärlek. Så att det finns alltid två sidor på myntet, skulle jag säga. Så att nej, jag mår inte helt hundra, alltså välmående, men jag mår. Och jag omfamnar livet med nyfikenhet och jag litar på att min kropp ger mig det jag behöver just nu. Jag försöker lyssna och inte streta emot, utan se min kropp som min vän, typ.
Just det. Kul.
Ja.
Vi ses på tisdag eventuellt.
Vad gör vi på tisdag?
Du ska ta bort min tatuering.
Ja, just det.
Symboliskt. Ja. Kom, så här.
Exakt.
Ja. Eller så. Ja, och vi hörs.
Det gör vi. Vill du säga något, Victor, innan vi avslutar om hur du mår?
Ja, men alltså... Det...
Eller tyckte du att det första beskrev att du...
Jag tyckte att det känns kul att vara, att liksom låta mig själv bli... Precis, att hoppa ner lite från soffan och motionera den här feta katten som bor i mig.
Träna katten.
Ja, precis. Så att träna katten, det är väl min grej. Stoppa lite.
Härligt.
Modigt. Ja. Och som tack, tack för ni som vill göra med den här tjänsten. Och tack för ni, alla er som lyssnar.
Vi hörs när vi hörs. Ha det bra.
Hallå.
Hejdå. Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.